det är nästan lite paradoxalt. Kärlek å ena sidan är det här jättefina och jättebra. Det är tryggt och det största och finaste i livet. Men sen så handlar de här berättelserna om besvikelse, alltså det krossade hjärtan och det otrohet, att man stannar för länge i en relation som har varit dålig, eller kärleksrelationen har inte levt upp till de förväntningarna man har haft på dem. Ja, å ena sidan någonting fint och å andra sidan någonting ganska mörkt.
Hej, det här är forskaren. Mitt namn är Pamela Friström. Ämnet folkloristik vid Åbo Akademi skickade i samarbete med Svenska litteratursällskapet våren 2019 ut en frågelista om kärlek, sex och relationer. Frågelistan efterlyste bland annat erfarenheter och berättelser om vilken plats kärleken, relationer med romantiska förtecken, har, både som idé och i det verkliga levda livet. Många av dem som svarade på frågelistan vittnade om att de under sitt liv fått göra upp med kulturella kärleksfantasier, att ungdomens eller tidspräglade föreställningar och förväntningar på vad relationen ska ge i själva verket har lett till besvikelser. Samtidigt berättar många att tvåsamheten, att kärleksrelationen fortfarande har en stark attraktionskraft och är en självklarhet och ett ideal för många. Det här pratar vi om i Forskaren idag med Lena Marander Eklund, professor i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi, och Lina Metsämäki, doktorand i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi. Vad är kärlek, romantisk kärlek? Är det en känsla? Är det någonting kroppsligt, gener och hormoner? Är det kulturella förväntningar som vi rättar oss efter?
Ja, du börjar ju med det här helt omöjliga frågan. Och kärlek är ju känt för att vara jättesvårt att definiera. Och vi vågar nog kanske inte heller riktigt göra det, och vi vill inte göra det. Att det finns så många olika sätt att se på kärlek. Men att om det är en känsla eller om det är något kulturellt, så det skulle jag väl säga ja. Det är väl både och. Men det som vi på något vis försöker undersöka är ju kanske det här kärlek som en idé eller som en kulturell fantasi, och också kärlek som levd erfarenhet. Och då har vi ju definierat det som att det är romantisk kärlek och kärlek i en relation, och inte till exempel då kärlek till ishockey eller kärlek till barn, som ju också är en form av kärlek. Och sen har vi utgått ifrån det som våra informanter, eller de som har svarat i vårt material, vad de har lagt in för betydelser i begreppet kärlek. Sen lämnar vi till någon annan att svara på den här stora frågan, att vad kärlek egentligen är.
Mm. Om vi tittar lite på vårt samhälle och vår tid idag då, vilka är de kulturella idéer, fantasier, föreställningar, förhållningssätt till kärlek som dominerar idag?
Det kanske största som jag skulle säga är att vi idag ser på kärlek som det som ska hålla ihop familjer och äktenskap och samboskap. Att det är liksom på något vis det här kittet som håller samman en enhet, och att det ska... En lång relation ska på något vis ingås i kärlek, och det är kärlek som håller samman oss. Vilket är ett relativt nytt sätt att se på kärlek. Att redan bara för några hundra år sedan så såg man på kärlek som allt för ostabilt för att man skulle kunna bygga något så viktigt som äktenskap på det. Att kärlek hörde inte riktigt dit. Och det på något vis också... Det syns också i de här svararna, att en av svararna skriver till exempel att kärlek är det största och finaste i livet. Att det på något vis har en ganska upphöjd ställning idag.
Här avbryter jag Lina och ber henne backa lite och förklara vad det här med kulturella fantasier när det gäller just kärlek riktigt handlar om. Och hon svarar så här.
Det kanske handlar om det att när man har... en så här idé om vad kärlek är, så förväntar man sig att känna på vissa sätt. Och sen när de här känslorna, som är någonting som man projicerar på något vis på framtiden, när de sen aldrig infinner sig, så kommer en sorts besvikelse. Och det är först sen när man har insett att den här förväntan bara faktiskt var en förväntan och inte någonting som var verklighet. Mm. Och att det är då man på något vis kan landa i en kärleksrelation som faktiskt ger det man vill att den ska ge.
Mm. Började Lena med kärlek i romantisk kärlek i populärkulturen eller så. Det är ju ett starkt tema.
Absolut, och det är ju det intressanta att fast tiden går så den här, och jag menar fast relationerna ser ganska olika ut, så är den här tanken om tvåsamhet. Det behöver ju inte vara en heterosexuell relation, det kan ju lika gärna vara en samkönad relation, men tvåsamheten är nog väldigt, väldigt stark. Och det är klart att de här romantiska filmerna om liksom hur det blev i två, eller liksom hur jag fick den jag var kär i, det där är ju väldigt, väldigt starkt. Och nu tror jag att människor förstår att det här är som kulturella fantasier. Men på något vis påverkar det ju oss ändå. Det vill säga tanken om att där ute finns liksom Prince Charming, den rätta som bara väntar på mig. Och det att jag säger att Prince Charming, det är ju, då utgår jag på något vis från att det är unga flickor som känner så här. Men det är klart att det finns det ju andra vägen också, en tanke om det är rätta för en man. Men det är klart att, precis som Lina säger, så har ju de här kärleksideologierna sett olika ut under olika tider. Och man kan ju på sätt och vis, vet du, om du håller med, men att vi är kanske till och med lite i en brytpunkt just nu. Att liksom, det håller på att ske någonting som det där gör att vi kanske ser annorlunda på det. Samtidigt som det där tanken om det här kittet som håller ihop oss är väldigt starkt. Vi kanske kan återkomma till det. Men liksom, man brukar prata om olika kärleksideologier, och då är den romantiska kärleken är ju då en sån här. Man brukar säga att det är liksom generationerna före andra världskriget som tänkte och tyckte så här, kanske medvetet och omedvetet. Det fanns i samhället tanken om att det finns en av ödet bestämd person där ute, och att den här personens liksom egenskaper är sådana som då passar just mig. Och jag brukar säga lite ironiskt säga att man tänker på förr i tiden när man kanske bara rörde sig med cykel, att nu var det ju underligt att den här människan, han med stort hår, råkar finnas just på gångavstånd eller på cykelavstånd. Men det är klart att någonstans måste man ju träffas. Så att den här romantiska kärleken, tanken var ju en evig kärlek. Att man håller ihop oavsett. Det är klart att det här hänger ju också ihop med liksom, om man var till exempel ekonomiskt beroende av mannen. Då är det ju inte så där bara att säga hej då. Utan liksom, det handlar ju om hela livet och inte bara om kärlek. Sen kan man ju säga att den här romantiska kärleken på sätt och vis ersattes, eller parallellt med den gick en tanke om den rena relationen. Och på sätt och vis menar jag att vi är ju nog där idag. Och den rena relationen är då en relation som man är i på grund av att man uppskattar den här relationen. Och man är i den här relationen så länge man tycker att den är bra. Och det här leder ju till flera skilsmässor. Men om den romantiska kärleken, där man tänkte sig att det är evig kärlek tills man dör, då uppfattades ju skilsmässa som ett misslyckande. Att det gick inte så som det borde ha gått. Medan i den rena relationen, det sker flera skilsmässor, oavsett om man är gift eller bara sambo, men liksom ändå att man gör slut. Men det sägs också att kanske förhållandena är bättre. Om man tänker sig att man liksom är där för relationens skull. Det behöver inte vara mindre kärleksfull bara för att man liksom inte sitter och bitar tänder och gnisslar tänder. Att ta med tusan, det här är hemskt, men jag har nu gett mig in på det här, så ska det tåla, förstår du? Det är nog de här två huvudsakliga ideologierna. Sen finns det ju den här tanken som Lina nämnde, 100 år och 200 år tillbaka, då liksom det gamla bondesamhället, där ju kärleken, det finns till och med en bok som heter Inte ett ord om kärlek. Det vill säga att det var helt enkelt andra aspekter som var viktiga. På en bondgård behövdes det en bondhustru och en bonde. Och liksom utan den ena var det, som, det var halvt. Det, som, det fungerar inte utan den andra. Och då tänkte man kanske snarare att kärlek är något som växer fram med tiden. Eller sen gör det det inte. Och en annan sak som ju kanske då inte fanns tidigare, speciellt kanske inte i bondesamhället, det här med att man tänker sig att kärleksrelation är något som man ska satsa på och arbeta för. Man pratar om emotionellt arbete. Att det måste liksom, det måste vårdas, den här relationen. Den som finns inte där av sig själv. Och kanske också en viss mängd beslutsamhet. Inte kanske en beslutsamhet i den bemärkelsen att man som biter ihop och låter vad som helst hända. Utan en beslutsamhet att det är vi två. Att jag ska inte liksom varje dag fundera på att älskar den här mannen eller älskar den här kvinnan. Utan det är vi två.
Vilket förhållningssätt till relation eller vilken kärleksideologi gör oss lyckligast?
Jag tror nog på den rena relationen.
Mm. Jag tror också att de rena relationerna vinner, samtidigt som det kan finnas en viss fara kanske i det här att man alltid kan välja bort någon och kanske hitta något bättre då, eller att det finns kanske en viss osäkerhet som också man kan se i de här svararna bland de här unga, att det liksom man vet inte alltid riktigt. I alla fall det här att ingå i en relation kan, bara, kan bli knepigt för att det finns så många alternativ och så många där ute. Om det inte finns den här ena rätta så då kan vem som helst svara rätt och tänka om det här var bra men kanske den andra är bättre. Och hur ska man sen veta, hur ska man besluta sig?
Mm. Och, men det diskuteras ju också tycker jag det här med att det finns liksom de som tycker att folk skiljer sig alldeles för lätt. Att, liksom att man borde på något sätt kämpa lite mer att ge nu upp så där fort. Sen finns det ju den andra sidan som menar att folk lever alldeles för länge i destruktiva förhållanden. Varför går man inte från ett förhållande som kanske är våldsamt? Jag tycker det är ganska intressant att de här diskussionerna finns ju samtidigt och det på något vis ser ju saker från väldigt olika perspektiv. Och sen det som ju också visar på att exempel när vi sa i början att tvåsamheten är liksom väldigt stark. Det visar ju också folk som skiljer sig. Så ingår ju oftast nya. Endera samboförhållanden eller äktenskap.
Mm. Flera av dem som svarar på frågelistan så de var inne på det här att eller de beskrev att en romantisk relation ses som ett självklart steg på en utstakad livslinje. Kan ni öppna upp det här med livslinje? Vad innebär det och vad svarar de här tillfrågade om kärlek på en förväntad livslinje?
En livslinje är egentligen ett sätt att på något vis beskriva den här normativa stigen som vi förväntas gå i livet, att saker ska hända i en viss ordning, i en viss tid. Det är ett teoretiskt begrepp som bygger på dels på Judith Halberstams begrepp livsschema och dels på Sara Ahmeds begrepp den raka linjen. Och livsscheman kan då förstås som modeller för hur våra liv ska levas för att de ska ses som begripliga och meningsfulla. Och de här är då heterosexuellt och klassmässigt kodade. Och de knyter an till vissa så här speciella värden som mognad och utveckling och att man är mogen om man gör rätt sak vid rätt tid så ses man som mogen och utvecklad medan man är barnslig om man gör någonting vid fel tid. Och det här, den här raka linjen handlar sedan igen mer om det här aktiva, att det är någonting som vi gör hela tiden, att vi trampar upp de här stigen och det går också att kanske avvika, men ofta är den stigen som är mest trampad lättast att följa. Och den här livslinjen är då någonting som de här svararna relaterar ganska starkt till, i alla fall de här unga kvinnorna som var i majoritet i materialet, så har en ganska tydlig bild av när och hur de ska göra vissa saker. Att det är flera som skriver att de ska träffa någon som ung, de ska gifta sig och skaffa barn. Och det är alltid den ordningen. Och det är när man är ung och det är, visst, någon skrev till och med att före 25. Men att sen, det blir inte alltid så. Alltså de skriver att det är liksom planen, det är så de vill göra. Och det är det som de har som referenspunkt. Men den levde verkligheten, så att säga, uppfyller inte alltid den här. Det går inte alltid så som man har tänkt. Och det går inte alltid att gå på den här linjen som man skulle vilja gå på.
Varför söker människor kärleksrelationer? Är det ett mål i sig? Är det ett steg på den här livslinjen? Eller är det liksom ett medel för att uppnå andra mål just för att få barn? Vad söker vi i kärleksrelationerna?
Man kan ju konstatera i alla fall att kärleksrelationer verkar vara viktiga för människor. Att nästan alla så har varit en kärleksrelation eller vill vara i en kärleksrelation. Alla som svarade var inte, sökte inte aktivt efter en kärleksrelation. Vissa tyckte att de var klara med den biten av sitt liv eller var nöjda med att leva som singlar. Men för de flesta så är det ändå någonting som man vill ha. Och här verkar det kanske handla om att man söker efter trygghet mer än det här himlastormande och passionerande. Att man vill ha någon som ser en för den man är och accepterar en för den man är. Men det här är ändå bara det här idealet på något vis. Att sen så när de beskriver sina verkliga levda kärleksrelationer så är det ofta helt andra saker som kommer upp. Att det är nästan lite paradoxalt hur det liksom, kärlek å ena sidan är det här jättefina och jättebra och det är tryggt och det största och finaste i livet. Men sen så handlar de här berättelserna om besvikelse, det krossade hjärtan och det otrohet, att man har stannat för länge i en relation som har varit dålig eller att man inte kunnat leva upp till förväntningarna eller att kärleksrelationen har inte levt upp till de förväntningarna man har haft på dem. Och att det är fler som beskriver att de stannar på grund av gemensamma barn eller att de är rädda för att vara ensamma och att det inte kanske är sen det här kanske kärleken som håller samman folk utan någonting lite mer dystert kanske. Ja, å ena sidan någonting fint och å andra sidan någonting ganska mörkt som beskrivs.
Det kan vara det där huset de har byggt med stora lån. Helt enkelt att det blir en praktisk sida av det hela. Att liksom att ska jag nu som ge upp den här relationen, för då ger jag ju samtidigt upp det här huset som kanske också var en dröm.
Hur är det med skillnader mellan äldre och yngre?
Det är så roligt, det är en kvinna som är född på 30-talet, så hon har alltså varit ung på 50-talet. Hennes svar är en rolig kontrast till det här andra, för att hon reflekterar över sin ungdomstid och konstaterar att hur oerfaren hon var och hur lite hon visste. Och liksom, folk skulle inte tro på henne. Alltså hon skriver själv att folk skulle inte tro på hur oskyldig allting var. Hon var liksom, gick i flickskola och hade ett bröder. Och allt det här med pojkar var liksom något så okänt. Att liksom, det är klart att nu kanske det finns sånt idag, spår av sånt idag också. Men det där, det är sig hemskt annorlunda. Och sen är det ju förstås också det här med då att vara född på 20- eller 30-talet så det där oftast, eller målet för en ung kvinna så som det åtminstone uttrycks var att bli gift. Om de här stigarna som skulle trampas liksom, att det var väldigt tydligt då att, liksom att man blev lyckad om man gifte sig. Och samtidigt så fick man ju liksom, sen när det kom barn så man kanske hade utbildning och man kanske hade ett jobb, men sen när det kom flera barn så av praktiska skäl blev man hemma för att det fanns inte dagisar. Och sen var det sambeskattning som gjorde att det var ekonomiskt fördelaktigt att stanna hemma. Så att det här är ju nog väldigt, väldigt annorlunda än hur det ser ut idag. Sen finns det en som är född på 40-talet. Hon har då upplevt liksom slutet av 60-talet och början av 70-talet som sin ungdomstid. Och hon berättar sen genom den så kallade sexuella revolutionen där det var väldigt fritt tillgängligt. Och det blir en väldigt bjärt kontrast liksom till bara en 10-årig person. Att hur det ändrar. Men sen finns det nog också folk som pratar om 70-talet som fortfarande pratar om att inget sex före prästens amen. Att det var en tid när det fanns liksom, det var en stark förändring på gång, men det fanns liksom flera sätt att leva på under samma tid.
Ja, och vi har ju frågor där om hur de, i frågelistan har vi en fråga där vi ber att de berättar om hur de upplever att finns det skillnader mellan olika generationer, men att det var ganska få som överhuvudtaget svarade på den frågan av någon orsak, att kanske det var de inte visste eller det var för svårt eller de inte hade någonting att säga om saken. Det som nästan alla ändå skriver är att det som den främsta skillnaden är att man idag pratar mycket mer om de här sakerna. Att i tidigare generationer så har man varit tyst om det här. Det har inte varit någonting som man kan diskutera med varken inom familjen eller utanför. Det är någonting man håller för sig själv helt enkelt. Medan nu idag så finns det ett offentligt samtal och det finns, man kan prata med sina vänner kanske man har pratat med tidigare också. Men man är öppen om de här sakerna på ett annat sätt. Och sen nämner också många att de är lite oroliga, att de nämner nya saker som dating-appar och slit- och slängkultur och porrens inverkan på relationer.
Just det. Mm.
Och nästan alla tycker, när man just pratar om de här dating-apparna som ändå är väldigt vanliga, att de ser nog väldigt negativt på det. Mm. Men det är klart att det här är ju ingen trend som vi kan se ur det här materialet, men just här råkar det vara sådana som tycker att det blir ytligt.
Om vi tar på oss framtidsglasögonen och det där kanske tillåter oss att spekulera lite, titta framåt. Den här nu rådande romantiska bilden av kärlek som vi kanske tar för givet idag, kommer den att bestå? Eller hur kommer vi att se på kärlek om 50 år eller 100 år? Hur svarar en folklorist?
Att sia om framtiden är ju nog på sätt och vis ganska svårt, men det där, man kan ju ändå se på vissa trender. Man kan ju se på vissa trender redan idag är ju att liksom födslotalen går ner. Folk skaffar barn senare och senare i livet. Antalet singlar blir större och större. Och kanske också det här med att man separerar på relationer, föräldraskap och att sex är sen någonting som lite annat. Det där jag råkar se det var en undersökning från Japan där det var hemskt många till exempel kvinnor, unga kvinnor som aldrig hade haft sex och de var inte ens intresserade. Nu vet jag inte om det japanska samhället är hemskt annorlunda än vårt samhälle, men om det här är liksom en föregångare. Det är jättesvårt att säga, men som, så på sätt och vis kan man ju säga att ja, det är lite dåliga nyheter. Att det kanske då finns en risk att det blir både mindre av kärlek och sex, men det betyder ju inte att, tror jag, att tvåsamheten kommer att överleva. Och liksom drömmen och längtan efter att ha någon att dela livet med är en så stark drivkraft att kärleken övervinner.
Jo, jag tror också att vi kan nog räkna med att människor kommer att bli kära i varandra. Och det har de säkert alltid blivit och kommer säkert alltid att bli. Men sen tror jag också att vi kan säga att det säkert kommer att förändras hur vi ser på kärlek och vad det får för betydelse i våra liv, men att sen förstås att sia om hur den här förändringen ser ut är ju svårt. Men jag tror kanske lite som Lena också var inne på, att den här skillnaden mellan sex och kärlek och familjebildning, något som tidigare kanske har varit ganska hårt sammansvetsat, så kommer att lösas upp mer och mer i och med att det kommer mycket mer teknologi, man kan få barn på egen hand och att det kanske inte behöver. Det blir accepterat med olika sorters familjeformer och man behöver inte kanske mer ha det här, den här starka livslinjen som de nu förhåller sig till, att man träffar, gifter sig, skaffar barn. Att det kanske, kanske man skaffar barn när man vill skaffa barn och kärlek när man vill ha kärlek och sex har man när man har lust. Och, så här. Och sen tror jag också att vi kanske kommer att se ännu mer av de här individuellt förhandlade relationerna där man kommer överens om villkorna sinsemellan, att ska vi vara vi två eller kan vi vara vi tre eller kan det vi vara helt öppet, och att man också kanske avslutar relationer på ett lite mer varierat sätt än vad man gör idag, där det är klara liksom, antingen ska man vara tillsammans eller så ska man vara inte tillsammans. Och att det kanske finns en större variation där, men att ja, och det innebär ju mera frihet, men som det kan ju också just göra att det är ju redan sådana som skriver att de upplever att det är för svårt idag för att det finns så mycket alternativ. Man vet inte vad som förväntas. när man träffar någon ny, att vad vill de ha? Vill de ha ett one night stand eller vill de ha en långvarig relation som varar livet ut och med familj och allt, och att det blir svårt att navigera, att på ett sätt kanske det var lättare för när det bara fanns den här ena och det var den man förväntades gifta sig med och man fick förhålla sig till det istället för att ha alla de här alternativen och allt ska förhandlas på nytt och så här. Att, men jag tror ändå att vi kommer i alla fall att vilja ha ännu, vilja ha meningsfulla relationer med andra människor där vi blir sedda och accepterade för dem vi är. Det tror jag att det är ett behov som består.
Och på något vis också just det här i det här frågelistmaterialet kommer det också väldigt tydligt fram liksom att, att den här romantiska, den passionerade kärleken, den, som, den placeras ju oftast i ungdomen eller sen till ett så här imaginärt förr. Och sen tanken om liksom just den här, det trygga, det vana, det är någon som backar upp en, som ser en, som stöttar en. Det är på något sätt den här mogna kärleken. Och det där, och att det finns en ganska stark skiljelinje däremellan.
Ja, att som äldre verkar man ofta få en lite större frihet. Att det är inte mer så bundet i det här vad man förväntas göra. Och att det liksom man kan sen, det går bra att sen vara sär på och man träffas då när man har lust och man kan styra själv sin egen relation på ett större sätt. Och ofta verkar de som beskriver sina kärleksrelationer som lite äldre verkar, nu kan vi ju inte dra stora slutsatser från det här lilla materialet och säga att, att äldre är nöjdare med sina kärleksrelationer, men det verkar i alla fall som att, att om man har kommit till en plats i sitt liv där man på något vis har, har kunnat göra upp med den här kärleksfantasin och insett att okej, det ska inte vara så himla stormande och passionerat och det är helt okej att det bara är tryggt, så då kan man också kanske njuta mer av den kärleksrelationen man är i.
Tack för att du lyssnade. Besök www.abo.fi/forskaren för att läsa mer om Lina Metsämäkis och Lena Maranda Reklunds forskning kring kärlekens förändrade betydelse. Och för att höra fler poddavsnitt förstås. Vi hörs!